Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Paul och Carla träffades 1987 och kärlek uppstod omedelbart. De var båda snygga, charmiga personer och såg ut att ha en lovande framtid tillsammans. Carlas familj älskade Paul och paret gifte sig 1991. Under ytan pågick det dock saker som några år senare skulle ge dem namnen Ken and Barbie Killers, och en fruktansvärd verklighet skulle komma upp till ytan. Hej allihop och välkomna till ett nytt avsnitt av Rysapodden. Och det har ju hänt lite grejer sedan vi släppte ett avsnitt senast. För att nu är det nämligen så att utöver att man kan lyssna på oss på Podcaster och Acast, så kan man ju också lyssna på oss på Spotify.
Ja, precis. Och det känns ju verkligen jättekul. Så gå in och följ och prenumerera på oss där. Och då får ni notiser om nya avsnitt och ni missar ingenting.
Ja, och om ni gillar våran podd så får ni hemskt gärna lämna ett betyg eller en recension på Podcaster. Det hjälper oss att sprida podden och vi får fler personer att hitta hit. För vi vet ju att det är många som delar det här något sjuka intresset för mystik och krim.
Ja, det kan man verkligen säga. Och ni får jättegärna också rekommendera våran podd till era vänner, bekanta, kollegor och egentligen vem som helst som ni tror skulle kunna gilla att lyssna på Rysapodden. Och det är faktiskt så man själv har hittat till många favoritpodcast genom att någon har rekommenderat det till en. Och vi är verkligen superglada och väldigt tacksamma för att ni som lyssnar precis just nu har lyckats hitta till oss. Och vi vill också säga tusen tack för alla härliga kommentarer och all feedback som vi har fått hittills kring våra första avsnitt. Och vi blir verkligen jätteglada för de här orden, speciellt i början nu när vi är lite rookies.
Men nu tycker jag att vi ska sluta prata om var ni kan lyssna på podden och istället börja med podden och temat för just det här avsnittet, som ju då är par som mördar. För det är ju faktiskt så att en person kan gå väldigt långt för den man älskar. Men att gå så långt kan i vissa fall få fruktansvärda konsekvenser när den man älskar har våldsamma tendenser.
Precis som med all form av kriminalitet så har ju par som mördar olika anledningar eller motiv för det. Och vissa gör det för droger, vissa för pengar och andra bara av ren lust. Oavsett motiv så finns det vissa saker de här paren har gemensamt. Genom att mörda tillsammans, oavsett motiv, så delar man någonting med sin partner. En hemlighet och en intimitet. Att mörda tillsammans med någon kräver en oerhörd tillit till den andra personen. Och det här är varför de flesta som mördar gör det själva. Det är mer riskabelt att mörda som par, för att den ena kan välja att avslöja den andra. Eller så misstänks den ena personen och den andra kopplas därför samman med den.
Ja, och det är också en utmaning att utreda ett par som mördar. För att man behöver ju inte bara förstå vad som gör att de mördar. Man behöver ju förstå båda parternas bakgrund innan de träffades. Vad som håller ihop dem. Vilka roller de spelar gentemot varandra. Och vad de vill uppnå med sina mord. Vad gäller par som mördar så är det oftast en i paret som uppvisar våldsamma tendenser. Och den andra parten, antingen motvilligt eller villigt, följer med på handlingen. En person är oftast den som initierar och planerar det som ska ske för att sedan övertala den andra. Oftast är det mannen i relationen som är den dominanta ledarrollen, medan kvinnorna mer är den följande parten, antingen utav rädsla, beundran eller för att tillgodose sina egna behov.
Och när man pratar om just par som mördar känns det som att det finns ett antal självklara par som man tänker på, som till exempel Myra Hindley och Ian Brady, Fred och Rosemary West och självklart även paret Bonnie och Clyde. Och Bonnie och Clyde har ju i princip blivit ikoniska nu i historien. Och det finns ju väldigt mycket filmer, dokumentärer och även musik som är baserat på just det här paret.
Men för just det här avsnittet så kände vi att det vore intressant att ta upp två andra par som kanske inte är riktigt lika kända som de här tre paren som vi precis pratade om.
Ja, och jag ska ju därför prata om det amerikanska mördarparet Charles Starkweather och Carol Ann Fugate. Men jag tycker nog ändå att vi tar och börjar med ditt fall, Mickis, för vi har ju fått en liten inblick redan här i början kring vad det handlar om.
Det tycker jag att vi gör. Och jag skulle vilja, innan vi börjar med de här fallen, göra en liten varning till alla känsliga lyssnare. För att i våra fall så kommer vi att prata om sexuellt våld och vi kommer prata om mord på barn. Vi kommer inte gå in på några detaljer, men det kommer ändå nämnas. Så jag vill verkligen varna för det innan vi börjar. Och mitt fall, jag kommer ju då prata om paret Paul Bernardo och Carla Homolka, som också blivit kallade Ken and Barbie Killers. Jag tänker att jag kommer börja med att berätta lite kort om både Paul och Carlas respektive bakgrunder innan jag går in på dem som par. Och om vi börjar med Paul Bernardo så föddes han 27 augusti 1964 i Ontario, Kanada. Hans föräldrar var Kenneth och Marilyn Bernardo och Paul var den yngsta av tre barn. Han hade en äldre syster och en äldre bror. Familjen har beskrivits som en normal, ekonomiskt stabil medelklassfamilj. Men bakom stängda dörrar förekom det saker som var allt annat än normala. Det var nämligen så att när Paul var 11 år gammal så åtalades hans pappa för sexuella övergrepp. Och det fanns också rykten om att han ska ha förgripit sig på sin egen dotter, alltså Pauls syster. Utöver det här så led också Pauls mamma av depressioner. Och hon var inte alltid så närvarande i familjen. De här sakerna verkade inte påverka Paul nämnvärt, i alla fall inte utåt sett. För personer i hans närhet beskriver honom som en pojke som alltid var glad och alltid log mycket. Men när Paul vid 16 års ålder, efter att hans föräldrar har bråkat, får veta att hans pappa inte alls var Kenneth, utan att Paul hade blivit till när hans mamma varit otrogen, så började man se en förändring i Pauls beteende. Han började kalla sin mamma för kränkande saker och han blev mer verbalt och fysiskt aggressiv. Paul började sedan att studera på universitet och han hade under universitetstiden flera flickvänner och han beskrivs ha varit både våldsam, hotfull och kränkande mot dem. Han ska också ha fått minst 2 besöksförbud under den här tiden för att han ska ha ringt och hotat dem. Efter universitetet så började Paul arbeta på ett säljföretag och den här säljkulturen påverkade honom. Han började köpa böcker och filmer för att kunna bli bättre på att sälja. Och sen använde han det här tillsammans med sina kompisar på barer för att ragga upp tjejer. Och Paul var en väldigt stilig och charmig kille, vilket gjorde att han, tyvärr, var väldigt framgångsrik i sitt raggande. Paul hade alltså ett, kan man säga, kvinnofientligt beteende. Han gillade att vara våldsam och verbalt elak mot kvinnor. Enligt vissa källor så läste han också boken American Psycho som en bibel. Sen har vi då andra halvan av det här paret, Carla Homolka, som föddes 4 maj 1970 i Ontario. Hennes föräldrar var Dorothy och Carell Homolka. Och enligt vissa källor så hade pappa Carell ett alkoholproblem. Och när han hade druckit så var han verbalt otrevlig mot både Carlas mamma och mot barnen. Carla var den äldsta av tre systrar och beskrevs av personer i hennes närhet som ett normalt barn. Hon var söt, populär och omtyckt av alla i hennes närhet. Hon älskade djur och ville bli veterinär. Och när hon blev äldre så började hon arbeta på en veterinärklinik som tekniker. Då har vi lite kort bakgrund om både Paul och Carla. Och Paul och Carla träffades 1987 när Carla var 17 år gammal och Paul var 23. Carla hade varit på en husdjursmässa. Och enligt vissa källor så var Paul på samma mässa, men enligt andra så träffades de på en närliggande hotellrestaurang efteråt. Oavsett vad så uppstod en omedelbar attraktion mellan dem. Och de gick i princip direkt upp på hotellrummet och hade sex med varandra. Efter det här så blev de ett par och Paul besökte Carla i hennes hemstad minst 2 gånger i veckan. Han började också sakta men säkert kontrollera mer och mer av Carlas liv. Han kontrollerade vad hon hade på sig, vad hon åt och vad hon skulle tro om saker och ting. Han kallade henne ofta fet och ful och han var fruktansvärt besviken på att hon inte hade varit oskuld när de träffades. Paul och Carla träffades alltså 1987. Och några månader innan det, i maj samma år, så plågas staden Scarborough i Ontario, där Paul bor, av en serie av våldsamma våldtäkter. 4 maj, tidigt på morgonen, så klev en kvinna av en buss i närheten av sitt hem och blev då tagen och brutalt våldtagen. Den kommande veckan har ytterligare 2 liknande överfall skett. Alla kvinnor var i åldrarna mellan 15 och 21 år gamla. Kvinnorna blev slagna, verbalt misshandlade och hotade utöver att de blev våldtagna. Polisen kom snabbt fram till att alla kvinnor hade blivit utsatta av en och samma man. Och han blev i tidningen kallad Scarborough Rapist. Den här våldtäktsmannen härjade i området under flera års tid. Och under den här tiden genomfördes 19 våldtäkter eller försök till våldtäkter. Det här är bara den officiella siffran. Misstanken är att det finns flera. De flesta utsattes när de gick av bussen. Men åtminstone en av flickorna, en 15-årig tjej, blev attackerad i sitt eget sovrum. Som vissa av er kanske förstår, så är det Paul som är Scarborough Rapist. Han började våldta kvinnor, vad vi vet, strax innan Carla och han träffades. Sen fortsatte han att våldta kvinnor, efter att de hade träffats. Och enligt vissa av mina källor, ganska många om jag ska vara ärlig, så visste Carla att han gjorde det här. De kvinnorna som hade blivit attackerade av Scarborough Rapist blev intervjuade av polis. Och det gjordes en fantombild av mannen som attackerat dem. Paul var en av många som blev förhörda. Och det var för att det var personer som hade ringt in och påtalat att han var väldigt lik den här fantombilden. Man hade ett förhör med Paul runt 1990. Och Paul fick då lämna ett DNA-prov. Det här provet hamnade på en hylla i väntan på att testas med flera andra. Och det skulle dröja år innan provet faktiskt testades. Ett par år senare så valde Carla och Paul att förlova sig. Och Carla ska då ha sagt till en kompis att hon och Paul var lyckligare än någonsin och att han är så romantisk och underbar. Sanningen var dock en annan. För 3 år in i deras relation, alltså 1990, så hade Paul börjat tröttna på Carla och klagade väldigt ofta över det här faktumet om att hon inte var oskuld när de träffades. Utifrån det här växte också Pauls intresse för Carlas yngre syster, 15-åriga Tammy. Och här kan man ju tänka att Carla kanske skulle ha börjat fundera lite över relationen. Men hon valde en annan väg. Carla sa till Paul att hon skulle vilja ge sin lilla systers oskuld till Paul som julklapp. Så den 23 december 1990 så var Carla och Paul hemma hos Carlas familj för att fira julen. När resten av familjen hade gått och lagt sig så satt Carla och Paul uppe med Carlas lilla syster Tammy. Carla spetsade då Tammys drink med en sövande medicin för djur som hon hade snott från sitt jobb på djurkliniken. När Tammy sen blev medvetslös så höll Carla en trasa indränkt med halotan som en bedövande medicin över sin systers mun medan Paul våldtog henne. Därefter våldtog Carla sin egen lilla syster. Allt det här videofilmades. Tammy började sedan att kräkas och kvävas av sina egna spyor. Hon återfick aldrig sitt medvetande. Carla och Paul stressade med att städa undan bevisen innan de ringde till ambulansen. Tammy förklarades död på sjukhuset och dödsorsaken blev kvävning på spyor utifrån alkoholförgiftning. Man skulle ju kunna tro att den här händelsen ledde till att Carla och Paul slutade med det de höll på med. Men det här blev snarare tvärtom. Deras lust ökade. Och 1991 så lurade Carla med sig en tonårstjej som hon hade lärt känna via jobbet hem till det boende som hon delade med Paul. Väl hemma så drogade de flickan, våldtog henne och filmade det. Den här flickan överlevde men hade inget minne av vad hon hade varit med om. Och den här flickan har också varit anonym i den här historien och kallas för Jane Doe. Den 29 juni 1991 så gifte sig Paul och Carla. Samma dag som de gifte sig så hittas ett antal cementblock i en sjö som innehåller kroppsdelar. De här kroppsdelarna tillhör den 14-åriga flickan Leslie Mahaffey som varit försvunnen i 2 veckor. Paul hade sett Leslie efter att hon hade blivit utelåst för att hon hade missat tiden som hon skulle vara hemma. Leslie ska då ha frågat efter en cigarett och Paul fick då på henne en ögonbindel, tvingade in henne i bilen och körde henne hem till hans och Carlas boende. De höll Leslie fången i flera dagar för att utsätta henne för övergrepp innan de till slut mördade henne och styckade hennes kropp. Samtidigt som hennes kroppsdelar fiskades upp i sjön så njöt Paul och Carla av sitt bröllop. Paul var den som hade planerat bröllopet, vilket inkluderade att de anlände till bröllopet i häst och vagn, allt i vitt. Innan det serverades en flådig middag för gästerna så hade de också sina vigsellöften till varandra. Där lovade Carla att älska, hedra och lyda sin nya make. I april 1992 så kidnappar och mördar Paul och Carla 15-åriga Kristen French. De kidnappar henne från en parkering i anslutning till en kyrka genom att låtsas att de behöver hjälp med vägbeskrivning. Precis som med Leslie så håller de Kristen fången i flera dagar och utsätter henne för diverse övergrepp som filmas. Kristen ska, enligt vissa av mina källor, ha kämpat väldigt hårt för sin överlevnad. På platsen för kidnappningen så fann man hennes sko och en bortdriven bit av en karta. Och många misstänkte att hon hade försökt att lämna efter sig spår för att hon sen skulle kunna hittas. Tyvärr hjälpte inte det här. Och Kristen mördades. Och strax därefter gav Paul och Carla sig iväg till Carlas familj för att äta påskmiddag. Hennes kropp hittades 30 april. Misshandlad. Och hennes hår hade delvis rakats av. Och hon hade sen blivit slängd i dike vid en ödslig väg. Den här så kallade kärlekssagan mellan Paul och Carla tar slut i januari 1993 efter att Paul en tid innan har utsatt Carla för en oerhört brutal misshandel. Carlas familj tar henne till sjukhus och väl där så väljer Carla att berätta för personalen att Paul misshandlar henne och hon väljer också att anmäla honom. Som av en slump så sker det här typ samtidigt som man äntligen har testat Pauls DNA för att se om han matchar våldtäktsmannen som härjat, alltså Scarborough Rapist. Vilket han såklart gör. Och Paul häktas då för det här. Carla flyttar då till sin farbror och faster och väljer att berätta för dem att Paul inte bara är Scarborough Rapist utan att han också har dödat Leslie och Kristen. När allt det här drar igång så väljer Carla snabbt att anlita en advokat och försöka få till en uppgörelse. Hennes vittnesmål åt ett mildare straff. Först ansöker hon om immunitet, vilket hon inte får. Och då får hon istället en vecka på sig och bestämma om hon vill godta en uppgörelse på 12 år i utbyte mot sitt vittnesmål. Carla väljer att acceptera den här uppgörelsen. Hon påstår att Paul ska ha sagt till henne att han har våldtagit över 30 kvinnor. Och hon framställer sig själv som ett offer. En misshandlad kvinna som inte hade något annat val än att hjälpa honom. Och hon berättar om Tammy, Kristen och Leslie. Den här uppgörelsen som görs med Carla har senare blivit kallad för The Deal with the Devil, alltså uppgörelsen med djävulen. Och det här är för att när allting var klart, hon hade fått sin deal och allt var påskrivet, då började de här videobanden som Paul och Carla har spelat in att cirkulera. I de här inspelningarna så märker man ganska fort att Carla kanske inte alls bara är ett hjälplöst offer, utan snarare en sadistisk gärningsman. Men en deal är en deal. Och den stod fast. Och åklagare har i efterhand sagt att hade de sett de här banden innan den här dealen hade gjorts så hade det inte blivit någon. Det här har kallats för Kanadas värsta uppgörelse någonsin. Och det väckte mycket ilska och det blev inte bättre av att Carla under rättegången flinade. Vilket många tolkade som jag kom undan med det här. Carla släpptes ur fängelse 2005 och flyttade först till Guadalupe i syfte att komma undan all mediebevakning. Där träffade hon sin nya make som hon är gift med och har 3 barn tillsammans med. De bor nu i Montreal i Kanada. Paul dömdes till livstidsfängelse för våldtäkt, mord och kidnappning med möjlighet till frigivning efter 25 år. När det hade gått 25 år i fängelse, alltså 2018, så ansökte Paul om villkorlig frigivning men blev nekad. Advokaten som företrädde offrens familjer sa att det aldrig har kommit en ursäkt eller funnits en antydan av ånger hos Paul. Och Paul medgav under sitt möte med frigivningsnämnden att han inte hade haft några känslor för sina offer vid tidpunkten för hans brott. Jaha, Annie, vad säger du om mina Ken and Barbie killers?
Alltså det är så fruktansvärt hemskt. Och det som stör mig och faktiskt skrämmer mig lite grann är att oavsett vem som har gjort vad, men jag tycker hon borde inte vara ute på gatorna.
Nej, jag vet. Alltså jag förstår verkligen att det här har gjort folk upprörda. Och det finns ju lite bilder på det här så kallade hånflinet som man beskriver att hon hade i rätten. Och ja, det är störande, måste jag säga.
Ja, för det är inte som att hon visar någon form av ånger, utan hon har bara slingrat sig ur det här genom att säga att hon är ett offer. Men det är fruktansvärt hemska saker som de har gjort tillsammans.
Ja, jag tycker att hon borde ha suttit mycket, mycket längre än vad hon faktiskt gjorde.
Ja, och man blir inte precis mindre irriterad när man hör om utfallet som blev i mitt fall. Men jag säger inte mer än så just nu och tänker att jag går direkt in på det. För jag ska ju då som sagt prata om det unga och rebelliska paret Charles Starkweather och Carol Ann Fugate. När han var 19 år gammal och hon var endast 14 år gammal begick de här två tillsammans totalt 11 brutala och hänsynslösa mord inom loppet av totalt 2 månader och satte skräck i en hel nation. Jag tänkte att jag börjar med att berätta lite om Charles bakgrund. Och han föddes den 24 november 1938 i Lincoln, Nebraska i USA. Han var det tredje barnet i en skara om 7 barn. Och båda föräldrarna arbetade väldigt hårt för att kunna försörja den stora familjen. I deras hemstad Lincoln ansågs därför familjen Starkweather att vara en väldigt ordentlig kärnfamilj med väluppfostrade barn. Pappan i familjen var snickare och mamman jobbade som servitris. Till skillnad från många andra seriemördare så växte Charles upp i ett respektabelt och normalt hem, om man kan säga så. Många seriemördare och människor som begår hemska brott har ju väldigt ofta en problematisk eller traumatisk barndom bakom sig med olika typer av fysisk eller psykisk misshandel, kanske sexuella övergrepp eller andra typer av trauman. Charles ska däremot aldrig ha varit med om någonting av det här som barn och han har beskrivit sin barndom som lycklig överlag och att de alltid hade mat och tak över huvudet. Trots att det minst sagt var tuffa tider under hans uppväxt. För det här var ju då 1930-talet och det var i samband med den stora depressionen. Familjeförhållandena för Charles var alltså ganska bra under omständigheterna som ändå rådde i samhället. Någonting som däremot inte gick speciellt bra för honom var hans skolgång. Charles föddes nämligen som hjulbent och dessutom led han också av ett lätt talfel. Och som vi alla vet kan barn vara ganska elaka mot varandra i skolåldern och speciellt när någon på något sätt är lite annorlunda. Och det här var ju dessvärre inget undantag för Charles. Han blev mobbad och retad av sina klasskamrater i skolan på grund av att han var hjulbent och att han pratade så konstigt på grund av det här talfelet. Charles led också av en annan åkomma, nämligen myopi eller närsynthet. Och det här gjorde att han inte kunde se ordentligt från längre avstånd. Och det gav honom en stämpel som en riktigt dålig elev och student och lärare antog ofta att han inte riktigt hängde med och att han inte ansträngde sig tillräckligt. Jag läste dock att han hade faktiskt ett IQ på 110, vilket faktiskt är övermedel. Dessvärre blev Charles närsynthet inte diagnostiserad förrän han var ungefär 15 år gammal. Och vid den här tidpunkten var det i stort sett redan för sent för honom att kunna rädda upp sina studier, eftersom att han då hade så pass dålig grundutbildning och hade missat väldigt mycket från en så pass tidig ålder. Charles var en typisk elev som ofta satt längst bak i klassrummet och ofta blev distraherad och helt enkelt verkade väldigt missnöjd över att ens behöva vara i skolan överhuvudtaget. Det enda skolämnet där han verkligen fick chansen att glänsa var på gymnastiken. Och i tonåren hade han nämligen utvecklats till att bli en väldigt duktig atlet. Och det var just på de här lektionerna som Charles faktiskt fick lov att kunna njuta lite mer av ett självförtroende och att få känna sig bra på någonting. Och de här atletiska förmågorna hade definitivt kunnat leda till någonting riktigt bra för Charles. Men dessvärre gick det ju då åt helt andra hållet. Och idrotten blev istället ett sätt för honom att få utlopp för den vrede han hade inom sig. Han började agera våldsamt och de andra eleverna i skolan blev livrädda för honom. Till en början ville han mest hämnas på sina tidigare mobbare, som hade fått honom att må så dåligt under skolgången. Men snart började han att se människor, oavsett om han kände dem eller inte, som ett hot. Och han gav sig framförallt ofta på folk som han på något sätt ansåg vara över honom eller bättre än honom på något sätt. Och väldigt snabbt hade nu Charles rykte som en väluppfostrad pojke radikalt ändrats till att han ansågs vara en av stadens mest besvärliga och upproriska individer. När Charles var 16 år gammal hoppade han av skolan och började jobba som lagerarbetare. Han hade ett väldigt stort intresse för snabba bilar och såg upp till rebelliska förebilder. Och vid den här tidpunkten slog skådespelaren James Dean igenom med sin stora filmkarriär. Och Charles blev smått besatt av honom och anammade och försökte lika honom i både utseende och karaktär. Och för de som inte vet hur James Dean såg ut så var ju han väldigt känd för att han var väldigt snygg och rebellisk och han var ofta klädd i tajta jeans, t-shirt och framförallt sina cowboyboots. Och han hade vattenkammat bakåt slickat hår. Och när man googlar Charles Starkweather så ser man supertydligt hur han verkligen försökte att likna James Dean i utseendet. Vid det här laget hade han nu blivit en oförutsägbar och defensiv tonåring med ett enormt mindervärdeskomplex och ett kraftigt självhat. Han hade ett väldigt hett temperament och noll förmåga att kontrollera sin ilska. När det gäller Carols bakgrund och uppväxt finns det faktiskt inte alls lika mycket fakta och information att tillgå. Och generellt för det här fallet så läggs det väldigt mycket mer fokus på Charles eftersom han anses vara den dominanta och mest drivande i alla de här hemska morden. Men Carol föddes i alla fall den 30 juli år 1943, så hon var alltså ungefär 5 år yngre än Charles. Och även hon växte upp i Lincoln, Nebraska och hon bodde där tillsammans med sin mamma Velda, sin styvpappa Marion och sin betydligt yngre halvsyster Betty Jean som var 2 år gammal. Carol hade dessutom en äldre syster som hette Barbara. Och Barbara var tillsammans med en kille som hette Bob Van Busch. Och han i sin tur var vän med Charles. Så någon gång där under år 1957 blev Charles och Carol introducerade för varandra. Och hon var då runt 13-14 år gammal och Charles var ju då 5 år äldre, så alltså runt 18-19 år gammal. Charles blev väldigt förtjust i Carol på en gång när de träffades. Han ska ha tyckt om faktumet att hon också hade ett väldigt hett temperament och att hon, precis som honom, hade en ganska nihilistisk syn på livet. Och nihilism är ju en typ av filosofisk position. Och lite kort förklarat innebär det att man generellt ser det som att existensen i stort inte har någon objektiv mening eller något egenvärde och att moraliska värden inte existerar. Charles tyckte att Carol hade ett imponerande intellekt och blev fascinerad av henne. Och hon blev imponerad av honom också eftersom att han var ju några år äldre, han var tuff och allmänt känd i området som en rebell. Plus att han var ju lite av en James Dean lookalike. Och det slog ju inte helt fel på den tiden. Och det skrivs väldigt mycket om att Charles verkligen tyckte om att få bli beundrad på det här sättet. Och att han genom det här kunde känna sig mindre underlägsen och värdelös som han ofta annars kunde känna. Men Charles och Carol började i alla fall att umgås mer och mer och blev sedan ett par. Han tog på sig att han skulle lära henne att köra bil. Och det gick väl lite sådär eftersom det ledde till en krock med en annan bil. Charles pappa som ägde bilen blev extremt arg eftersom att han åkte på att betala alla reparationer. Så nu var han väldigt less på sin sons beteende och bestämde sig för att kicka ut honom hemifrån. Charles flyttade då in hos vännen som jag nämnde tidigare, Bob Van Busch. Och han hade då gift sig med Carols syster Barbara vid den här tidpunkten. Och nu hade också Charles och Carols förhållande blivit ännu starkare och ännu mer intensivt. Om dagarna arbetade nu Charles som sophämtare och där fick han väldigt dåligt betalt. Och alla pengar han kom över spenderade han på att uppvakta sin nya flickvän. Men det positiva med det här jobbet var att han också fick mer tid över på eftermiddagen för att kunna umgås mer med Carol. Och det här var någonting som hennes familj däremot inte tyckte var så positivt. Charles hade nämligen gått runt och spridit rykten om att de skulle gifta sig och att han hade gjort Carol med barn. Vilket man kan förstå inte är så trevligt att höra när man är förälder till en 14-årig ung tjej. Så de gillade ju verkligen inte Charles och de försökte få paret att göra slut. Men dessvärre gick inte det så bra och de fortsatte sin kärlekshistoria ändå.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nu tänkte jag att vi skulle gå in på det allra första mordet i det här fallet. Den 30 november 1957 åkte Charles förbi en bensinstation och försökte då köpa en present till Carol på kredit. Den anställda på bensinstationen, som heter Robert Colbert och var 21 år gammal, vägrade att ta emot den här betalningen. Och givetvis blev då Charles helt galen av ilska av att ha blivit nekad det han ville ha. Senare, mitt i natten, åkte han tillbaks till samma bensinstation och hade då med sig ett hagelgevär i bilen. Men han lämnade det i bilen och gick bara in och köpte ett paket cigaretter från Robert som fortfarande var ensam i butiken. Sen körde Charles iväg och kom tillbaks en gång till och då för att köpa ett paket tuggummi. Hagelgeväret låg kvar i bilen. När han hade köpt sitt paket med tuggummi åkte han en bit bort med bilen och parkerade den. Sen tog han på sig en hatt och en bandana och vandrade tillbaka, nu för fjärde gången. Och nu hade han också med sig hagelgeväret och en väska. När han kom fram hotade han Robert med geväret och tog $100 från kassan. Efter det tvingade han Robert att följa med honom bort till sin bil. Han tvingade in honom och körde iväg till en plats som låg lite mer off och drog ut honom ur bilen igen. Robert gjorde så mycket motstånd han kunde och försökte attackera Charles för att han skulle kunna tappa geväret. Men till slut lyckades Charles skjuta Robert i huvudet och han avled på platsen. Och det här var det allra första mordet, men dessvärre inte det sista som han skulle komma att begå. Efter det här mordet har Charles beskrivit det som att han hade lämnat sitt gamla jag och stigit upp till någon form av nivå där han trodde sig stå över och utanför lagen. Det tog inte lång tid innan han erkände det som hänt för Carol. Och han tog på sig skulden för själva rånet, men han hittade däremot på att det var någon annan som skulle ha mördat Robert. Och tydligen ska Carol då inte riktigt ha trott på sin pojkväns ord. Men det här första mordet ägde alltså rum i slutet av november år 1957. Några månader senare, den 21 januari 1958, åkte Charles hem till Carols föräldrar för att hälsa på sin flickvän, som just vid den här tidpunkten dessvärre inte var hemma. När han var där började han att bråka med hennes föräldrar, som då verkligen hatade att det här paret fortfarande träffades. Och det hela eskalerade väldigt snabbt. Han sköt hennes mamma Velda och styvpappan Marion. Och därefter knivhögg han hennes 2-åriga halvsyster Betty Jean. Och det är här man verkligen inser att den här människan har noll gränser kring sitt mordiska beteende och vilka typer av offer han väljer att ge sig på. Men man tror fortfarande inte riktigt att Charles åkte dit i syfte att döda Carols familj utan att det här hände på grund av bråket som bröt ut i hemmet. När Carol väl kom hem berättade Charles vad han hade gjort. Och tillsammans hjälptes de åt att gömma kropparna på olika platser bakom huset. Och det som gjorde allt det här, om möjligt ännu värre, är att paret sen valde att stanna kvar inne i huset i hela 6 dagar efter att de här morden ägt rum. Under dessa dagar bodde de i huset som vilket par som helst, med familjemedlemmarnas döda kroppar bara en kort promenad från själva huset. Och för att få folk att hålla sig borta och lämna dem i fred satte de upp en lapp på dörren där det står att hela familjen hade influensa, så det var bäst att hålla sig undan. Men till slut började sen vänner, släktingar och bekanta och blev väldigt misstänksamma eftersom att de inte hade hört eller sett till familjen på så många dagar och de har inte fått någon respons när de har besökt hemmet eller knackat på. Och till slut ringde Carols mormor till den lokala polisstationen för att få hjälp med att ta sig in i huset eftersom hon kände att någonting var fel. Men när polisen väl kom fram till huset hade Charles och Carol redan lämnat platsen och gett sig iväg på det som i efterhand bland annat har kallats för deras killing spree eller murder road trip. Deras nästa stopp, den 27 januari, blev en gård som tillhörde den 70-åriga mannen August Myers. Och det här var också i Nebraska-området, men vid ett ställe som heter Bennett. Och August var faktiskt en god vän till familjen Starkweather. Och vid flera tillfällen hade August, Charles och Charles pappa varit ute och jagat tillsammans. Och därför hade de också spenderat väldigt mycket tid tillsammans på den här gården. På väg till gården fastnade parets bil i ett lerigt område. Och därför valde de att lämna fordonet på platsen och istället fortsätta upp till gårdshuset till fots. När de väl kom fram till huset ringde de på och August var hemma och öppnade dörren. Och här påstod Charles och Carol att August då hade öppnat dörren med ett gevär i handen. Men det är inte många som tror på det uttalandet. Oavsett vad så sköt Charles den 70-åriga August på nära avstånd med ett gevär precis vid dörröppningen. Och paret släppade sedan iväg kroppen till ett skjul på baksidan av huset. Därefter letade de igenom hela huset efter pengar, kläder och annat som kunde vara av värde. Och i en dokumentär jag lyssnade på om det här fallet så nämnde de att Charles och Carol efter mordet hade suttit i köket och ätit kakor precis som att inget hade hänt. Och lite senare på kvällen börjar paret att bli lite rastlösa och bestämmer sig för att de vill lämna gården och ge sig vidare någon annanstans. Dock hade de ju nu lämnat bilen bakom sig så de bestämde sig för att börja gå och hamnade då till slut vid en huvudväg som låg i närheten. I samband med att de vandrade längs den här vägen stannade en bil till och var vänliga nog att erbjuda Charles och Carol skjuts. I den här bilen fanns det unga och nyförlovade tonårsparet Robert Jensen och hans flickvän Carol King som var ett omtyckt och populärt par från trakten. När de stannade med bilen hotade Charles paret med gevär och tvingade dem att åka till en gammal och övergiven källare som låg i området. Väl på plats sköts både Robert och Carol ihjäl och deras kroppar lämnades kvar i källaren. Och Charles ska sedan ha sagt att han sköt Robert men att Carol sköt ihjäl flickvännen Carol. Och det är väldigt förvirrande här att de typ har samma namn, men jag hoppas att ni hänger med ändå. Efter det här dubbelmordet stal de parets bil och flydde vidare från Bennett. Och medan Charles och Carol nu återigen var på resande fot, och det här var då någon dag senare, så hittade polisen 70-åriga August Myers kropp vid gårdshuset. Och kort därefter hittade man sen också tonårsparets kroppar nere i den övergivna källaren. Robert hade blivit skjuten i huvudet ett flertal gånger, och Carol hittades delvis naken. Hon hade fått motta flera knivhugg mot sitt kön och sen hade även hon blivit skjuten i huvudet. Charles har i efterhand förnekat att han var ansvarig för knivattacken på Carol och det finns en del spekulationer och teorier om att det faktiskt kan ha varit Carol som varit den drivande kraften och legat bakom den här otroligt brutala och hemska handlingen. Paret hade ju nu flytt från Bennett och hamnade sen tillbaka i Lincoln där de började sin resa, men i en lite finare del av stan. Och där bröt de sig in i ett stort, lyxigt hus som tillhörde den rika och välbärgade familjen Ward. Och det här var runt 8:30 på morgonen den 28 januari. I huset fanns frun Clara Ward och familjens hembiträde Lillian Finkel som då blev hotade med gevär av paret. Både Clara och hembiträdet Lillian blev sen knivhuggna till döds Och senare den här dagen, när mannen i familjen, C. Lauer Ward, kom hem från jobbet, så sköt Charles honom också. Och efter allt det här så rensade paret det stora huset på smycken och allt annat de kunde hitta. De stal deras bil och flydde vidare. Det här brutala och känslokalla dådet skapade givetvis väldigt mycket känslor, rädsla och framförallt ilska i det här området. Och det triggade igång en enormt stor polisinsats för att leta efter de skyldiga. Och den här polisinsatsen var på den nivån att de besökte varenda hus i stan och knackade på alla dörrar för att hitta potentiella vittnen eller ledtrådar. Tydligen hade polisen i Lincoln tidigare fått in lite tips om att folk hade sett paret vid olika tidpunkter, men de hade inte lyckats lokalisera eller fånga dem då, och det fick de nu såklart enormt mycket skit för. Men om vi nu hoppar tillbaks lite till Charles och Carol. De var ju nu på resande fot, och eftersom de hade stulit bilen från en väldigt rik familj kände de att den var lite för fin och eventuellt skulle kunna väcka för mycket uppmärksamhet, vilket de såklart inte ville. Därför bestämde de sig nu att de skulle skaffa en ny och mer diskret typ av bil. Ett väldigt bra tillfälle för det här uppkom när de hittade en man sovandes i en bil vid sidan av vägkanten strax utanför stan Douglas i Wyoming. Och den här mannen var en försäljare vid namn Merle Collison. De sköt då honom och tog bilen. Dock var det lite av en annan bilmodell än vad Charles var van vid, och därför fick han lite problem med att köra den. Bilen stannade sen plötsligt, och en annan bilist noterade det här och stannade då för att försöka hjälpa till. Då hotade Charles bilisten med sitt gevär, och de började bråka med varandra. Mannen som hade erbjudit sig att hjälpa till var stor och stark och lyckades därför få Charles att tappa sitt gevär, och det var egentligen endast på grund av det här som han faktiskt överlevde istället för att bli nästa dödsoffer. Vid tidpunkten för det här våldsamma bråket anlände en polisman till platsen. Carol sprang då fram till den här polismannen och skrek någonting i stil med "Det är Starkweather, han kommer att döda mig." Samtidigt hoppade då Charles in i bilen och försökte fly från platsen. Polisen sköt då mot bilen, vilket resulterade i ett krossat fönster och massa flygande glasblitter som skadade Charles. Och till slut stannade han plötsligt bilen och gav upp. Både Charles och Carol blev gripna där och då, och äntligen kunde man nu sätta stopp för kärleksparets modiska och skräckinjagande roadtrip. Efter att paret greps hävdade Charles till en början att Carol inte hade någon skuld alls i de här morden som hade begåtts. Dock ändrade han sen sin utsaga ett flertal gånger fram och tillbaks och vittnade sen om att Carol minsann visst hade varit delaktig och kanske till och med hade varit en drivande kraft i allt det här. Carol har under åren alltid vittnat om och stått fast vid att Charles hade tagit henne som gisslan och hotat att döda hennes familj och att hon inte ens visste om att de hade blivit mördade redan i början. Domaren i fallet, Harry A. Spencer och väldigt många andra trodde dock inte en sekund på att hon hade varit tagen som gisslan eftersom att hon vid så otroligt många tillfällen faktiskt hade kunnat fly eller försöka få hjälp. Flera av de här morden utspelade sig ju dessutom i hennes egen hemstad. Och då kan man ju spekulera om att hon faktiskt hade ett ganska bra läge att kunna fly eller att få kontakt med omvärlden eftersom att hon hade den lokala kunskapen och kännedom om området. Tillsammans dödade Charles och Carol under loppet av 2 månader totalt 11 oskyldiga människor och försatte en hel nation i skräck. Charles Starkweather dömdes till dödsstraff och blev avrättad genom elektriska stolen den 25 juni år 1959. Och det här skedde vid fängelset i Lincoln, Nebraska, och han ligger numera också begravd på en kyrkogård i Lincoln, där sjukt nog också några av hans mordoffer ligger begravda. Carol Ann Fugate dömdes till livstid vid ett kvinnofängelse i York, Nebraska. Däremot blev hon frisläppt år 1976 och satt därför inlåst i ungefär 18 år totalt. Efter det här flyttade hon till Lansing i Michigan, där hon bytte namn och började arbeta som vaktmästare på ett sjukhus. Efter att hon blev frisläppt har hon vägrat att prata om morden och händelseförloppet, och hon påstår sig än idag vara helt oskyldig. Charles Starkweather och Carol Ann Fugates brutala och modiska kärlekshistoria har på senare tid varit en form av inspirationskälla för både filmer och musik. Bland annat den väldigt kända filmen Natural Born Killers och låten Nebraska av Bruce Springsteen har inspirerats av paret. Men även om det, precis som för Bonnie och Clyde, har skapats någon form av ikonstämpel kring det här rebelliska unga paret, är det väldigt viktigt att aldrig, aldrig någonsin glömma hur otroligt hemska handlingar som de tillsammans var ansvariga för, oavsett vem som gjorde vad.
Det känns ju lite som att Carla är mitt par och Carol är ditt par kom ganska lindrigt undan jämfört med sina män. Och framförallt jämfört med sina offer.
Ja, verkligen. Och oavsett vem som har gjort vilka faktiska handlingar så känns det för mig nästan till omöjligt att de inte ska ha haft något finger med i spelet och att de faktiskt är helt oskyldiga i allt det här.
Ja, jag håller med. Både Carla och Carol hittade ju till slut olika sätt för att lämna Charles och Paul. Och jag tänker att saker kunde ha slutat väldigt mycket annorlunda om de bara hade tagit det steget tidigare.
Vi sa ju faktiskt i förra avsnittet att vi den här gången skulle prata om någonting superkonkret och om fall som faktiskt har blivit lösta. Och jag tycker nog ändå att vi höll vad vi lovade i det stora hela.
Ja, men det tycker jag faktiskt. Så det känns lite som att vi byter ut frustrationen av att inte veta mot ångesten av att faktiskt veta.
Precis så. Men som vanligt kommer vi att dela lite bilder från de här fallen på vår Instagram och vår Facebook. Så se gärna till att följa oss där så missar ni ingenting. Och ni hittar oss genom att söka på Rysapodden.
Och som alltid vill vi säga tusen tack för att ni har lyssnat.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.